Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till podcasten om valet 24 med mig Henrik Thorsson och Klaus Stolpe. Välkommen.
Tusen tack igen en gång.
Ja, och det är spännande tider. Vi följer det här, de här undersökningarna, The Polls som det heter i USA, hela tiden varje dag. De svänger ju hit och dit och nu är Harris i topp och nyss var Trump i topp. Och det är ganska mycket det rör sig kring Pennsylvania, det tittar jag i alla fall på hela tiden. Varför svänger det varje dag? Det är så fort en ny kommer så blir det en ny svängning. Är det för att det är så nära? Eller varför?
Ja, det är så jämnt i några av de där avgörande delstaterna. Alltså Pennsylvania är ju så pass stor och där rätt oftare än i de andra har jag på känns, och då är det den delstaten som hamnar i rubrikerna. Alltså det är lika jämnt i typ Georgia, Nevada och numera även North Carolina, vilket jag tycker att det är jätteintressant så tillvida att det var en sån där delstat där Trump ändå hade ett vad ska jag säga, inte överlägset men ändå ett liksom tydligt övertag så länge Biden var med i spelet, och då hade han jämnat ut sig.
Just det.
Väldeliga där. Och då kan man ju också tillägga en sån här grej att då du och jag diskuterar vem som leder, så då tar vi ju, förlitar vi oss på en sammanvägning från Real Clear Politics, var det ju alltså gallupparna från de senaste veckorna, liksom för att, så att skulle vi bara se på den mest dagsfärska gallupan i varje enskild delstat, så då skulle vi svänga ännu mer, för att en enskild gallupan ju visar vad som helst ifall den är lite taskigt gjord eller någonting sånt.
Ja, just det. Och det kan vara mycket större svängning då eftersom ett snitt av alla. Eller så.
Jo, det är mera chansart att om du bara plockar en helt enkelt.
Ja, jag förstår. Men det här som framgår lite grann i amerikansk media och sen dessutom genom att Harris har nästan, som de säger, hon bor i Pennsylvania. Hon har varit sista veckorna där kring debatten, var ju där och sen efteråt också där väldigt mycket. Men är det verkligen så att Pennsylvania är den stat som avgör, det vill säga den som vinner där vinner? Så är det väl inte riktigt?
Nej, så är det ju inte, för att om vi nu säger att om vi tar och konkretiserar det, Pennsylvania, det är alltid jämnt där, så att det är klart att den delstaten är intressant i varje val. Den som vinner där får 19 elektorsröster, men den som vinner i Georgia får 16 och den som vinner i Nevada får 6, så att det är 22. Så det betyder att det vägs ju upp med viss marginal, så att det är viktigare om man får välja att ska jag vinna i Georgia och Nevada eller i Pennsylvania, så är det ju Georgia och Nevada man tar, därför att det är fler elektorsröster helt enkelt.
Ja, just det, okej. Okay. Nej, men spännande. Jag ska säga att vi har också en blogg nu. Jag har en blogg på vår sida totalmedia.com. Totalmedia.com är th, totalmedia.com. Där finns ju också länk till våra podcast som du kan hitta dem, den här bland annat, den vägen. Men där finns också blogg och där medverkar du, Klaus, en hel del. Du har nästan skrivit mer än jag. Du är ganska flitig och snabb när det gäller att skriva texter, eller hur?
Ja, alltså jag skriver ju ganska snabbt. Kvaliteten får ju andra uttala sig om det blir liksom bättre och sämre, men att det tar inte lång stund helt enkelt.
Nej, men du är ganska bra på det där, att få det gjort. Jag har ju tvärtom. Det är därför jag har den bloggen också, för att tvinga mig själv att göra varje vecka. Men,
ja, precis.
Men du, och din humor lyckas du få fram på några få rader.
På gott och ont, kanske.
Mest för gott för mig. Jo, men vi ska nämna det som vi glömde förra veckan, att din bok också, Alla presidentens män, höll jag på att säga. Herr president, alltså som är utmynnat från vår poddserie Mr. President, om alla presidenter och deras anekdoter. Den recenserades faktiskt för en dryg vecka sedan när vi sände det, när det här kommer ut, i Vasabladet. Så att det var ju roligt.
Ja, det var ju Vasabladet och sen Österbottens tidning, men de delar ju på innehåll dem, så att, men att det var ju Det var en väldigt smickrande recension och väldigt utförlig faktiskt.
Ja, vad bra. Ja, men det är ju jättefint att den får nu inför julhandeln som inte är långt borta efter valet. Så hoppas att, ja, då kanske det är nyvaket intresse. Det är alltid det man hoppas på.
Den är väl farsdag också. Det är ju farsdagspresent, antar jag.
Precis, just det. Ja, Mr. President, eller Herr President som det heter på svenska, den finns alltså på boklund.fi och även så Lava förlag i Sverige saluför för den. Och vi ska nämna det också att du är ju en sån som inte bara skriver i blogg utan du är ju också ute bland folket och berättar om Amerika. Det gjorde du väl den här veckan, va?
Ja, det var ju, jag var alltså jag bor ju då i Vasa och så finns det ett gymnasiet i Petalax då, som är en, ja, det är väl, jag tror det var 3,5 mil, 35 kilometer från mitt jobb. Så jag var dit då och träffa eleverna där och berätta om valet och förklara liksom vad det handlar om och så vidare. Och det där var ju, sånt där är ju väldigt nyttigt, alltså för, då talar jag om för, uttryckligen för mig själv, för att man hamnar ju ändå och sätta sig ner och fundera att vad kan jag liksom förvänta mig att de vet? Alltså att liksom man kan ju inte, blir det för banalt så tycker de ju bara det är meningslöst, och talar man om någonting som de inte begriper så blir det ju bara konstigt också. Så att det där är ju en lämplig övning, vare sig man är till någon skola eller träffa någon pensionärsförening eller något sånt. Och nu ska jag ju till, ja, närmaste tiden så ska jag till, ja, upp till Nykarleby och till Närpes och något sånt, till någon sån här, vet du, medborgarinstitut och lokala bibliotek och sånt. Jag menar, det är ju inte ishallen de bokar för att jag kommer, utan det är ju liksom lite mindre. Men att det är ju också det där. Och då är det ju kanske ännu mer utmanande då man talar för en vuxen. Vi tänker oss en pensionärsförening eller någon medborgarinstitut eller sånt, för att där har du som ingen pejling, för att det kan ju finnas sådana i publiken som vet liksom lika mycket, och kanske vi tänker oss en pensionär som har det här som hobby att följa med. Kan ju veta hur mycket som helst.
Jo, visst är det så.
Den personen måste ju få någonting om det en gång har masat sig dit. Men sen kan det ju vara någon annan som liksom har kommit dit för att träffa folk snarast. Men då vill man ju att den personen också ska få någonting med sig.
Men hur reagerade gymnasieeleverna i Petalax då på det där?
Ja, jag tyckte att det gick bra, för att de verkar liksom haka på. De där frågorna var relevanta och sånt. Och det här var ju då påfallande unga människor, för man får ju skriva, göra under en viss del av studentskrivningarna även på hösten, så att det var ju faktiskt studentskrivningar på gång då jag kom dit, så att det var ju inte de som går tredje året i skolan, utan det var ju de här yngre då på ettan och tvåan i gymnasiet.
Men deras föräldrar har jag spelat teater för på 90-talet, så att det var säkert en del i varför de var ganska medvetna när vi hade teaterturné i Petalax.
Ja.
För gymnasiet. Den tidens gymnasium. Det kan till, ja, det är inte deras farföräldrar, det är det ju inte, men det är deras, de som har lite äldre föräldrar skulle jag gissa. Så, men bra, vi ska prata vidare. Vi hade ju förra veckan uppe det här med senatsvalet, att det är ju andra val också samtidigt som det är presidentval, och det kan vara ganska viktigt, som vi pratade om, det att vem styr över senaten, republikaner eller demokrater, det är en helt avgörande sak för den som blir president. Och det berättade du om förra veckan, och vi skulle fortsätta idag med representanthuset faktiskt, den andra delen av kongressen, och berätta, för där är också då det är ju där är det val, där är det val varje gång, eller hur? Som
precis. Alltså det handlar ju om då att amerikanernas motsvarighet i riksdagen i Finland, Sverige och Danmark och Norge och så vidare är ju indelade i två kamrar. Det är ju då, som du redan nämnde, då senaterna, representanthuset, och senatsvalet gick vi ju igenom tidigare med vissa saker som lämnas, som vi kanske kan återkomma till, men att då sa jag i alla fall att där ligger det nära till hands att republikanerna övertar makten. Men representanthuset är lite mer svårtippat, och då tycker man att trenderna skulle gå i samma riktning, att om ett parti går framåt i senatsvalet borde de väl gå i framåt i valet i representanthuset också. Men att det handlar ju om att de här människorna som sitter i representanthuset så väljs ju på 2 år i taget. Så varje gång det är val i USA då, så vartannat år så står alla platser på spel, och då betyder det ju i praktiken att den där sammansättningen i representanthuset blir ju mer känslig för de vindar som blåser i samhället. I senaten sitter man ju på 6 år som vi var inne på senast, och där du bara då, det är en dryg tredjedel av platserna som står på spel varje gång.
Just det.
Mm. Att, sedan så, ja det sitter ju 100 i senaten som vi var inne på, men att och det kan ju, det är ju lite konstigt för att varje delstat har lika många senatorer, men i valet till representanthuset så är ju alla valkretsar i stort sett lika stora, för att, att det handlar ju om att landet är indelat i 435 valkretsar med i regel lite över 700 000 människor i varje valkrets. Nu finns det ju faktiskt några delstater som inte ens har så många invånare, men en plats i representanthuset har de ju i alla fall. Och ja, det här har ju då som med så mycket annat att göra, att det här eviga kompromissandet då man skrev den här grundlagen 1787, för de små delstaterna ville ju att alla delstater skulle ha lika stor representation, och de större tyckte ju att folkmängden skulle spela in.
Jo.
Och då tog man det här som kompromiss för att kunna gå vidare. Och på den tiden, om vi nu ska ta en liten historie eller historielektion eller återblick på, så Då rördes det ju på den tiden till ännu mer att i sydstaterna så tyckte man ju att slavarna skulle räknas in i folkmängden. Det var väl i stort sett enda gången de räknades som människor där nere. Men att det,
ja,
det så det är makabert, så det slutar ju med att en slav i det här sammanhanget då skulle räknas som 2/3 människa, helt enkelt för att man skulle kunna som slå fast hur många platser en delstat skulle ha i representanthuset. Så att jag menar, undra på att den här konstitutionen ofta kallades och kallas för The Great Compromise, därför att det liksom handlar om att ge och ta hela tiden. Men att, när det där med senaten gick vi ju igenom, och då gäller det då, behöver vi ju inte kanske upprepa, men att om vi nu ser på valet till representanthuset, så då det var val för 4 år sedan, så då fick demokraterna makten med 222 platser mot 213. Och sen 2 år senare, det kallar man ju då för midterm elections, alltså de val som infaller då presidentperioden har hunnit halvvägs.
Mm.
Så då var det precis ombytta roller. 222 för republikanerna och 213 för demokraterna.
Just det.
Och det här var, vad jag minns, ganska överraskande, för de flesta trodde att republikanernas seger skulle bli större än vad den faktiskt blev, helt enkelt.
Ja, det var sant, ja, just det.
Ja, precis, för att det såg ett tag ut som om de skulle vinna väldigt, väldigt stort där, helt enkelt.
Mm.
Ja, nu ska vi vara petnoga, så är det ju 4 platser som av olika orsaker är vakanta för tillfället. Men det är, så att det är 220 mot 211 för tillfället där. Men frågan är ju då hur det går den här gången. Och jag kan ju säga som så att, så det grovt taget kan man ju säga att före Biden avgick så såg det ut som om demokraterna skulle förlora allt. Alltså både presidentposten och senaten och liksom representanthuset. Så att det var ju knappast bara hans egna personliga svikande gallupsiffror som påverkade det beslutet, eller att han tog sin mats ur skolan, helt enkelt. Men där säger man ju då att nu har ju då Harris chans att vinna valet. Jag säger inte att hon gör det, det återstår att se.
Jo.
Men också det här med representanthuset så är plötsligt väldigt, väldigt öppet. Och då jag gick igenom senatsval så kommenterade jag de mest spännande valdistrikten, men det tänker jag alltså verkligen inte göra här, för att det är liksom så många.
Ja.
Så att jag menar, jag kan inte räkna upp namnet på speciellt många ledamöter i representanthuset, men att, jag menar, vill man söka på nätet så hittar man lätt detaljerade analyser över hur det ser ut i en det ena och en det andra valdistriktet. Men att vi kan förklara det sådär, ska jag säga, lite svepande, att på samma sätt som med delstaterna i presidentvalet, så på de flesta ställen så är det ju inte det minsta spännande, även om det är spännande totalt sett. För att där kollar jag upp i de här 2 senaste valen, alltså 2020 och 2022, så var det så att det skilde med mer än 10 procentenheter mellan kandidaterna i 83% av de där valdistrikten. Det vill säga att de var inte jämna överhuvudtaget.
Just det.
Alltså att det var liksom minst 55-45 eller 60-40 eller 70-30 eller något sånt. Och i mindre då än 10% av de där fallen så var liksom så att det skilde mindre än 5 procent enheter, ska vi säga. Ska vi ha pet noga så var det 37 valdistrikt av 435, och det är ju inte speciellt mycket. Men sedan, vi kan ta en repetition från det här med presidentvalet, att liksom, varför är det så ojämnt då i olika delar av landet? För att jo, i storstadsmiljön så vinner demokraternas kandidat, och ute på vischan så vinner republikanerna. Och där det är jämnt, så det är ju ofta då område utanför en större stad. Det
Just det.
säger bara det är liksom förorter och landsbygd som kanske finns i samma område, och där kan du vara precis hur jämnt som helst, helt enkelt.
Men bland annat därför Pennsylvania är så avgörande, eftersom där finns så mycket av båda slag, så att säga, eller hur?
Jo, alltså jag såg en gång en beskrivning, eller jag sitter flera gånger, en beskrivning av Pennsylvania, att det är liksom, det är Philadelphia och Pittsburgh och så är Alabama mitt emellan.
Ja, Kentucky har man också.
Resten är bondvischan. Philadelphia är ju för all del mycket större än vad Pittsburgh är, men i alla fall, att det är liksom de två stora, det är de två städerna man känner till, och resten så vet man inte. Och känner man till en stad så är det Philadelphia, men sen resten, den här landsorten var republikanerna styr, helt
Ja,
enkelt.
så det är ganska bra bild av det som du
Ja,
nyss sa där på
det
din.
är ganska beskrivande faktiskt.
Jag hörde att man brukar kalla det för Pentucky.
Ja, precis. Ja, det låter ju ganska.
Alabama eller Pentucky.
Jag kan ju ta ett annat exempel, Missouri. Där är republikanerna starkare, men att det är då i två valdistrikt var demokraterna överlägsna, för att det finns två stora städer där. Det är
Just det.
St. Louis och så är det Kansas City, för Kansas City ligger ju faktiskt inte i Kansas, utan Kansas City ligger i Missouri.
Ja, det är just det, ja.
Ja, det kan man, det är en lämplig, det är en lämplig
Det
quizfråga.
ska vi ta upp i tillfälle, ja, som ett quiz.
Ja,
Men
precis.
en sak, när du beskrev det här med, som vi ju vet, med antalet platser och hur det var strid om det, att få dem, och det är valkretsarna. Det här systemet är ju mer likt vårt system i Norden kanske. Och det betyder det, för att i USA har man ju det här att man vinner en valkrets, och sen så går alla, liksom, man kan bara vinna. Man vinner allt, så att säga. Men är den här rösten då, som går till representanthuset, mera publika rösten? Den säger lite mer om hur många människor som röstar på en viss sak.
Ja, i någon utsträckning, men att det oaktat så inom de här respektive, totalt sett i en delstat så kan det ju bli relativt
Ja,
proportionerligt.
just det,
Men att det
proportionerligt heter
oaktat
det.
att det du går, ser du på varje enskild valkrets, så är det ändå det här samma problemet som kvarstår, helt enkelt. Att de flesta bor på något ställe var det strängt taget måste kännas ganska meningslöst att gå och rösta. Förutom att man vill göra det av principiella skäl eller någonting sånt. Men man vet ganska säkert ändå att jaha, men att jag hör till ett parti som bara får högst 40% av rösterna här, så vi är ju chanslösa.
Jo, just det, just ja.
Sen kan man ju igen dra fram, även om Harris är uppställd i presidentvalet som bekant, så kan man ju ändå dra paralleller till det att sen hon fick fart under galoscherna, eller hennes valkampanj, så har ju demokraterna också haft ett visst övertag, eller det har gått bättre för dem i gallupparna till valet i representanthuset. Men det är ju inga stora siffror, stora skillnader vi talar om, och dessutom så måste man nog ta fram en sån här detalj att även om, alltså de här som gör gallupparna, de är seriösa och liksom, jag menar, de vet ju att de känner ju ut sig ifall siffrorna blir väldigt missvisande. Men att republikanerna, om det är något parti som klarar sig bättre på valdagen än vad de gör i gallupparna, så är det republikanerna. Varför? Det är svårt att säga. Huvudsaken är kanske att vi håller det i bakhuvudet innan man börjar bolla med en massa siffror och vet att det ofta är på det viset.
Just
Om
det.
det då sen handlar om att republikanska sympatisörer inte vill delta i gallupar, eller att de inte svarar i telefonen då en okänd person ringer upp, det vet jag inte. Eller om det är något konkret fel i undersökningsmetoderna. Men vi kan nöja oss här med att konstatera att så brukar det vara, helt enkelt.
Just det.
Ja, sen kan jag, om någon vill liksom läsa för egen del, så det finns en tidning på nätet som heter The Hill. Det syftar ju på Capitol Hill, alltså där kongressbyggnaden finns. Och det är mycket intressant där. Och i slutet av augusti hade de någon uträkning som, där jag nu inte hade satt mig in i detaljerna, men jag tyckte det var intressant att läsa. Och dessutom, ja, man ska vara kritisk mot vad man läser, men att det liksom det här, The Hill till exempel, så det känns seriöst det som skrivs där helt enkelt. Men då var det så att det var en undersökning var det här republikanerna ansågs ha 56% chans att få majoritet i representanthuset. Medan Biden fanns kvar några veckor tidigare så var republikanernas chans 61%. Och
Aha.
hur man räknar ut det där, det vet jag inte, men jag vill bara illustrera den där trenden. Och sen också det som jag sa gången innan, att i valet i senaten så ligger republikanerna riktigt bra till. Motsvarande siffror där var att republikanernas chans medan Biden var med, så det var 78% och nu har det sjunkit till 67%. Så att det alltså per definition jämnat ut sig över hela linjen sen Biden tackade för sig och gav över till Harris. Det gäller alltså inte enbart presidentvalet. Så det här jämnar ut sig över hela linjen helt enkelt.
Just det. Om man tänker sig då att representanthuset och senaten, kongressen är viktiga för presidenten. Liksom hur den ska få igenom sina saker och hur den egentligen har någonting att säga till om. Hur pass viktig är representanthuset i det fallet? Är det någon av de kamrarna som är viktigare för presidenten att ha med sig så att säga?
Senaten är nog lite viktigare. Tanken, eller i teorin så ska de ju väga lika tungt, men senaten har högre status. Av olika, det är vissa sådana uppgifter som till exempel att utse domare till högsta domstolen, det går via senaten. Då Finland och Sverige ansökte om medlemskap, representanthus hade ju ingenting med den saken att göra. Varför? Jo, för att det är senaten som avgör alltså avtal med andra stater, och jag menar frågan om USA, vilken syn USA ska ha på ett visst lands kommande medlemskap i NATO, så det är ju i högsta grad ett avtal med ett främmande land. Så att de har vissa sådana där uppgifter och sedan en annan, vissa uppgifter som representanthuset inte har. Och sedan, just i och med att det är en högre status där de blir valda på en längre tid, de har mer synlighet eftersom de är bara 100 och i representanthuset har man 435. Så det är helt enkelt lite tyngre namn de som sitter i senaten.
Just
Så
det, just
de
det.
kan ju, det här kan ju inte jag bevisa på, eller någon annan bevisa på något sätt, men att en senators ord väger tyngre och kanske också kan påverka medlemmarna i representanthuset från den här senatorns egen delstat till exempel.
Men sen är ju vicepresidenten där och den representerar ju det partiet som presidenten och vicepresidenten har, så att det har det en betydelse att det förstärker presidentens makt tack vare att.
Ja, det kan det nog, om det är så jämnt som det har varit nu, alltså för att vicepresidenten är ju inte medlem i senaten, men däremot ordförande. Så att om en omröstning slutar oavgjort så är det ju vicepresidenten som bestämmer senatens vilja helt
Just
enkelt.
det, men om det väger över på ena sidan kan inte vicepresidenten påverka det, nej.
Nej, för att det är ganska många vicepresidenter som aldrig har fällt en sån där avgörande röst. Medan Harris har gjort det väldigt många gånger eftersom eller rätt många gånger eftersom det har varit så pass jämnt mellan partierna där.
Okej, intressant. Men vi ska se hur det går och vad tror du själv, hur kommer det att gå med först och främst representanthuset?
Ja, det där är nog svårt att säga. Skulle jag vara tvungen att tippa idag så skulle jag ju säga att republikanerna tar det eftersom de verkar ha ett litet övertag liksom, om man räknar de där platserna. Och det har ju, så att det är lite samma system, lite samma system som med presidentvalet. Blir det 50-50 så tenderar det ändå att vara republikanerna som drar det längre strået. Vilket det inte borde vara egentligen med det system som de har, men framför allt då om det är 50-50 och vi håller i bakgrunden att republikanerna av någon anledning brukar klara sig bättre på valdagen än än i gallupparna, så där ligger republikanerna bättre till. Men det här är strängt taget inte ens en tippning, utan det är mera en förklaring till hur, vad som för tillfället kanske känns, med, känns som en mer logisk tippning.
Ja, och för att repetera då, och i senaten så tror du, hur går det där troligtvis? Då,
ja, som... där tror jag nog att det är republikanerna som tar det, för att 51-49 för tillfället, och den här Joe Manchin från West Virginia tackar för sig.
Ja, det var så
det
sa.
Det är den enda demokraten som ska ha en chans att vinna i West Virginia, så där vet man att redan där är det 50-50, och sen är det några platser till där demokraternas kandidat ligger risigt till.
Ja, det blir spännande att se hur det går i valen till representanthus och senat också. De är också viktiga här, och vi bevakar det här i omvalet 24. Och nu så ska vi avsluta med att nämna en president som vi brukar, som vi ju också presenterar i vår andra podcastserie där Klaus berättar om presidenten, nämligen Mr. President. Dagens president är en ganska framgångsrik och lyckad president, tror jag. I alla fall sägs det så i efterskott. Vi ska se. Men det är den 40:e presidenten Ronald Reagan. Och han var född 1911 och levde fram till 2004. Och hans presidentskap var mellan 1981 och 1989. Var han mest lyckad som president eller filmstjärna, frågar man sig.
Ja, de där filmerna var ganska dåliga.
Enligt honom själv också.
Ja, precis. Att han beskrev väl sig som B-filmerna, Errol Flynn eller någonting. I någon film så hade han ju en apa, en schimpans som motspelar.
Ja, precis.
Bedtime for Bonzo, jag vet inte vad den heter på svenska. Men det som ju är lite synd är att folk tror ju att det var det enda han hade gjort, men att han var ju en, att han inte hade någon politisk erfarenhet eller något sånt. Det där är ju ett missförstånd som gällde då, medan han blev vald, för att jag menar, jag var 16 då han blev vald, så att jag har ju som någon form av minnen av det, att jag började närma mig vuxenlivet, och jag trodde väl själv då också att ja, den där vet ju inte som skillnad på verkligheten och de där filmerna han har varit med i, men alltså, han hade ju varit guvernör i Kalifornien till exempel, och det,
ja,
det är inte många som kan skryta med att ha, så att nu hade han ju gjort annat än sprungit omkring med och varit med i västernfilmer och så vidare. Men att det var ju den där skådespelarbakgrunden som var ju någonting som hade enorm nytta av, för han var ju väldigt snabb på att lära sig repliker. Till exempel då han träffade Michail Gorbachev så lärde han sig sån här ryska ordspråk och så vidare som han kunde slänga fram och så vidare. Så att han var ju tacksam också för journalisterna, i och med att han var väldigt rapp i truten, som de fick ju alltid bra rubriker då de hade varit och lyssnat på Ronald Reagan, för att det kom något väldigt kärnfullt, och det såg man ju också i den här tv-debatten då han blev omvald med bullar och brak 84 mot Walter Mondale. Så kritiserade ju Mondale honom för att han var så gammal, och det neutraliserade han ju på nolltid med att säga att jag var rädd att det där skulle komma upp, att jag hade lovat mig själv att inte börja diskutera min ålder, för att jag vill inte göra narr av min motståndare på grund av hans bristande erfarenhet.
Ja, just det,
han var ju väldigt väldigt på tårna. Jag kommer ihåg då Trump blev vald, så var det faktiskt en kollega till mig som sa att att kanske det där går bra i alla fall, att Reagan var ju likadan. Nej, det var han inte, för att Reagan var en som fick folk att liksom i den mån man nu kan generalisera, men att han splittrar ju inte landet på det viset, att han var en sån där feel good. Det var ju inte, han fick ju amerikanerna att igen känna stolthet över sitt land, att det var ju inte den här liksom polariserande inverkan som vi har sett på senare år.
Han står liksom staty i Budapest. Varför det? Liksom det är också en stor sak. Vad beror det på att han är där egentligen?
Ja, därför att han liksom under hans tid som kalla kriget tog slut på ett sätt som många hade befarat att det inte skulle vara möjligt. Det vill säga att det handlar inte om att man pulveriserar motparten till atomer och molekyler, utan det skedde ju utan att man behövde avlossa ett enda skott. Sen är det en annan sak att Sovjet var så pass försvagat, men jag menar, de kunde ju i princip plötsligt skicka iväg alla missiler de hade när loppet var kört eller någonting sånt. Okej, formellt sett tar ju kalla kriget slut under George Bush sedan, men att han var ju liksom, bara utan att nu förringa honom, men det var liksom under Reagan som det nu hände.
Nej, men det här är ju en viktig president, och ni kan höra mer om honom när Klaus berättar i vår serie Mr. President. Och ja, vi återkommer igen med nya saker om en vecka, och lyssna gärna på våra specialpoddar. Vi ska nämna att senast så var det faktiskt intervju med en duktig person som har en fin podcast som heter Kongressen, där du brukar vara med, Klaus. Det var Jakob Stenberg. Han är en trevlig prick.
Alltså, absolut. Jag har ju aldrig träffat honom annat än genom att vi har varit i kontakt på grund av hans podd, men att det alltså, han ger ett väldigt sympatiskt intryck, och han är ju, om man ska göra reklam för hans podd, så han är ju mer omväxlande än vad vi är, för han har ju som gäst varje gång, och de kan diskutera om någon bok eller vad som helst. Så det är väldigt skojigt att lyssna på honom.
Och han har ju hållit på i 10 år, så även om han inte har forskat om USA som du, så är han ju väldigt kunnig genom att ha hållit på i 10 år. Och ännu längre tillbaka har han varit intresserad av det. Men just i 10 år berättar han ju att hans podd har varit på gång. Så att...
Jaha, ja.
Och där är gäster då, du är inte regelbunden gäst, men du har varit med ganska många gånger, eller hur?
Ja, det är väl ingen som är regelbunden.
Nej, just det.
Han har ett ganska stort galleri som man plockar ur, och jag vet inte hur många gånger jag har varit med. Alltså, inte... Ja, mer än 5, men mindre än 10, eller vad vi ska säga. Så att det har ju inte varit jättemånga gånger, men att det har varit roligt varje gång.
Ja, och det är mest om presidenter, och presidentmord har du talat om en gång, och visst är det så.
Ja, precis. Och i något skede då jag höll på och skrev den här president, så jag tror vi haft ett avsnitt om det någon gång, alltså redan i våras innan boken var klar.
Ja, just det, precis. Ja. Ja, så det kan du lyssna på, den finns där på, där finns Kongressen med Jakob Stenberg, och dessutom då vårt specialavsnitt som du kan hitta på via våran hemsida, specialavsnittet, och det är alltså intervju med Jakob Stenberg som är Kongressens producent och programledare. Ja, men vi tackar för den här veckan och ses igen. Hej då, Klaus.
Ja, tack så du ha. Hej.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.